Spelsnack avsnitt 628 idag. Jag, Jimmy och med mig har jag Amanda.
Mm, ja.
Och Adam.
Tja.
Och Oliver.
Hallå, vad är chansen att jag kan övertala er att bara lägga ner den här podden och spela marathon istället?
Noll. De kommer att sätta en gång, Oliver, sen så kommer du inte vilja spela mer.
Jag menar inte lägga ner podden permanent, bara liksom vi skiter den här veckan och bara
temporärt. Lägga ner den temporärt.
Ja.
Ja, vi har blivit som två osnutna tonåringar för att vi spelar hela nätterna.
Ja.
Det har varit ledigt.
Men jag vill lov.
Men det är typ varit lov. Eller ja, i natt kan vi inte vara uppe så länge, vi ska jobba imorgon. Så det är lite tråkigt. Mm. Men de senaste dagarna, det har varit, alltså jag har typ lagt mig vid 3-4 på morgonen.
För mig har det nästan varit som ett litet lov. Jag har varit ledig torsdag till måndag.
Mm, kul för dig.
Ja, det har varit väldigt skönt faktiskt. Jag behövde det.
Ja. Jag behövde också vara ledig. Jag behöver vara mer ledig, känner jag. Det är kul att vara ledig. Så vi kan spela mer marathon.
Ja, precis. Det är det livet handlar om.
Ta ut alla mina obetalda semesterdagar bara för att grinda marathon.
Ja. Man kan få en liten Biolens-seed. Men vi har spelat mycket marathon. Även med dig, Adam, som inte har varit uppe lika sent som oss. Nej, hela tiden.
Jag är ansvarsfull.
Det är jag med. Jag är bara trött ansvarsfull.
Ansvarsfull.
Trött och ansvarsfull.
Ja, men precis. Man får ta sitt ansvar. Man får stå sitt kast när man har varit vaken sent. Och sen får man inte sova. Men igår så att vi har inga barn. Men jag har Amanda. För att hon väcker mig på morgonen tidigt. För att hon är hungrig.
Nej, ja.
Igår var det, kom in och var så här: nu ska vi äta våfflor, jag är hungrig.
Och så här,
ja, men vi har ätit våfflor nu de här dagarna för att det var extra pris på våfflesmet och våfflor är gott.
Ja.
Så vi har ätit våfflor, men det är liksom så här typ att
jag väcker inte Jimmy tidigt, vill jag bara säga.
När väckte du mig igår?
8:30.
Ja, det är tidigt när man gick och la sig 4.
Ja, du gjorde det mot dig själv.
Jo, men jag är också vuxen och kan bestämma när jag ska upp själv. Men när man kommer in så här: ska vi gå upp nu? Jag är hungrig, vi ska äta våfflor.
Men du lovade.
Ja, jag lovade. Och hon var jättehungrig, så det var ju otroligt bråttom. Det är det Amanda har gemensamt med vår hund. För när båda är hungriga så blir hon lite odrägliga.
Nu får du ju lugna dig.
Så att, ja. Jag kunde ha varit piggare, Adam. Ja. Vad så att du vet. Mm.
Du kunde också ha tagit en eftermiddagslur. Men vet du vad du gjorde medan jag lurade? Du spelade marathon.
Ja, det gjorde jag. Ja, men det är så här för att det är marathon är så kul. Så att man tar varje tillfälle man kan för att få spela det.
Den enda är inte roligt för jag. Mig. Mig, säger man.
Ja, precis. Det gör man.
Det är
så att, ja. Det har varit tungt. Det har varit tungt liv. Så här, vi behöver Adam när jag och Oliver spelar. För att varken jag är för dålig och Oliver kan inte bära mig hela tiden. Så att det är liksom, vi behöver Adam. Och han är också vår typ, alltså han resonerar så himla bra när vi spelar också. För att vi tar mindre dumma beslut när Adam är med.
Damn straight.
Mm. Inga risker, no fun allowed, bara.
Men vi hade inte så jävla roligt häromdagen heller när vi bara dog. Det spelade ingen roll vad vi gjorde. Till och med de grejerna när det började gå bra så gick det något åt helvete till slut.
Bara, ska vi in och loota här? Nej, det är bara 10 minuter kvar. Vi måste extrakta. Vad fan? Jag extraktar när det är så här 3 sekunder kvar. Ja.
Men vi hade faktiskt en match igår där det var helt galet. Alltså, den manövern Adam gjorde var liksom, alltså den var så sjuk så att jag liksom trodde inte ens vad jag såg.
Vilken klatsch.
Alltså för fan. Så vi körde på banan Perimeter som är liksom, det är den första banan. Som egentligen ska vara den lättaste. Och sen så var vi i ett område som heter Overflow. Där vi såg motståndare. Så de liksom höll på att loota en byggnad liksom. Och vi bara, vi kom där, vi hade jättebra gear. För vi hade liksom, eftersom vi inte hade dött på så länge så hade vi liksom, vi var full kittade liksom. Bra vapen, stor sköld. Stora väskor, liksom vi var så här att det här har vi. Och så började vi liksom reka lite och sen började vi skjuta på de här människorna då. Och sen så, jag och Oliver står ju såklart och stirrar in i den här byggnaden hela tiden. Adam ska försöka runda dem. Och så tänker jag så här, fan, Tänk om de försöker gå runt oss. Just när vi har också så mycket bättre gear än dem. Så för vissa människor så är det så att de utmanar inte. Utan då blir de liksom så här att nej, men vi håller oss här inne för att varför ska vi utmana typ. Men då smög de runt bakom oss och vi lyckades få ut en. Och sen åkte jag ner.
Nej, jag åkte
och sen tog Oliver det bra beslutet att bara bumrusha fienderna. Ja, så han åker precis. Också ner.
Jag skulle bumrusha dem med min shot. För att vi downade en och han kröp runt hörnet på det här huset. Och jag bara, ja men det här blir ju hur lätt som helst för mig att bara springa fram och shotgunna honom i ansiktet med han revivar honom. Och jag springer fram och så märker jag att oj, jag har inte shotgunnen equippad. Och de hade det och så dog jag. Och så, ja. Och sen dör du ganska tätt inpå.
Ja, men jag dog ju innan du bumrushade.
Nej,
du gick ner. Adam lyckades få upp dig.
Ja, och sen så kröp jag ner längs någon backe och genom och liksom in i något jäkla rör. Och då får Adam upp mig igen och då kan vi gå liksom till den norra delen av banan för att försöka samla oss. Sen så kommer det också, de attackerar oss, nu börjar man märka att vi är inte bara jättebra kittade utan vi är också inkompetenta. Nu börjar de liksom jaga oss ännu
mer. De var jättedåligt kittade.
Ja, alltså det var liksom, det var pinsamt hur mycket problem vi hade. Så de kommer liksom och jag blir neddragen igen då. Blir du neddragen där uppe? Vi lyckades inte få upp dig, du låg där uppe vid huset hela tiden.
Oliver låg vidare hela tiden.
Precis, så jag åker ner igen för att jag liksom hinner inte hela mig tillräckligt mycket för att liksom, typ något skott så åker jag ut. Och så är det bara Adam kvar och liksom vi har så mycket bra grejer som, och liksom som de blir hungriga över såklart. För de var det rena göra med julafton, liksom. Vi bara kom dit och bara gav dem presenter. Men av någon anledning så tar de det dumma beslutet att de anser att Adam är inget hot längre för att de här jävla tjommarna är så jävla dåliga så att liksom, han kommer ju inte våga attackera oss. Och de ställer sig och lutar min väska alla tre. Adam tänker vid det här till för att det är en bra idé att hoppa in med kniven enbart. Och lyckas ta allihopa.
Jag lyckas ta två först och så en kvar. Det är då jag ber hålla käften för att jag ville lyssna efter honom.
Ja, och springer runt och den här liksom, jag antar att den här tredje personen, han måste ju typ haft panik. Han liksom, vad är det som händer liksom? och så lyckades vi ut honom också. Så jag var helt mållös när jag satt och tittade på det där. För det var så spännande också.
Ja, jag är själv. Det är så jävla kul det här spelet. Men jag är ibland, alltså det är också ett spel som nästan gör mig toxic. För det är vissa stunder jag bara vill säga åt Oliver att han är dum i huvudet.
Nästan gör dig toxic.
Ja, men det är, ja, men det är verkligen jätteroligt. De har verkligen lyckats få till den här balansen med att det är liksom i princip alltid spännande. För man vet liksom att okej, men för vi har ju varit med om flera gånger nu, du och jag har spelat själva, Oliver, liksom att säga att vi får ut ett lag, man är skitnöjd och av någon anledning så är typ varenda annat lag på banan i närheten och hör att någon skjuter på varandra och springer dit så att vi liksom bara står och slåss mot så här oändligt antal liksom mänskliga spelare och sen dör vi.
Man hinner ju inte hyra sig innan nästa jävel kommer.
Nej. Och jag tror vi hade någon match där vi liksom, också på perimeter då, men då var vi på en annan ställe som heter Station. Där, och som liksom ligger i mitten av banan liksom på ena kanten. Och vi liksom, det, alltså två gånger i rad bara, det bara kom hur mycket människor dit som helst. Och vi liksom, det går liksom inte. Så fort man gjorde lite ljud av sig så var det liksom folk på en som blodhundar liksom. Så att nej. Det här var jätteroligt. Jag är helt amazed över hur roligt jag tycker att det är.
Även om det stängs ner i slutändan så är det fortfarande ett av de bästa multiplayer-spelen jag spelat.
Det är i alla fall det bästa multiplayer-spelet av den här typen jag har spelat.
Ja, det är, alltså, det här är uppe med Titanfall och Halo 3 för mig, helt ärligt. Det är fantastiskt.
Ja, det är verkligen jättebra.
Jag är också smitten. Det enda jag tänker på hela dagarna är marathon. Jag vill inte göra något annat. Så hade jag kunnat liksom bara skala av alla mina liksom vuxenansvar jag har och typ mata min unge och sån skit. Och typ sova och äta och duscha och alltså jag hade lätt kunnat spela här dygnet runt.
Ja, men det är liksom svårt till och med att sluta, det är därför jag har varit vaken så sent. För det var så här att man var en till. Ska vi ta en till?
En till.
Liksom, den här gången kanske det går bättre.
Ja. Jag vill bara ge mig så att inte du missade det. Du fick mail från Lace Laboratory. Nu kan du köpa en bralett. Ja, till specialpris i vitt.
Ja, jag vet. Jag köpte en födelsedagspresent till dig därifrån förut. Och nu får jag typ 3 mail om dagen därifrån.
Åh, oh, gud.
Mm, man älskar sånt.
Ja, jag vet. Jag tyckte bara så himla roligt. Bara, här får Jimmy mail från Lace Laboratory.
Jag får ofta wow, så här, typ, wow. Så här, bara, wow, handlar du innan midnatt? Får du en gratis trosa?
Och det vill man ju.
Alltså det borde finnas ett alternativ i kassan. Jag har en pojkvän som shoppar. Låt mig vara.
Låt mig vara för evigt.
Ja, nej, men så att, nej men de där grejerna funkar också till slut. Till slut är man så här, nu har man fått tillräckligt många erbjudanden för mig. Man bara, men kanske. Jag hade behövt en bralett. Ja, nej men Marathon är jättekul. Jag är förvånad över att det är så roligt. Mm. Fortfarande. Så får man ju se vad som händer när de kör då sin liksom säsongsreset och hur mycket av det man har gjort kommer sparas eller om inget kommer sparas och se hur man orkar spela vidare. Men just nu så är det i alla fall roligt. Men man börjar ju märka också att folk börjar ha bättre grejer nu. Som igår när vi spelade efter att du hade stuckit Adam, alltså när vi körde duos. Det är ju jättesvårt att hitta någon som typ inte åtminstone har en blå sköld och en shotgun. Alltså vi dog flera gånger med att någon bara liksom satt och kampa och sen typ så här, man går in genom ett hus eller en byggnad och så hoppar någon ner på en med en shotgun liksom och så är man död. För att vi går då in med free kits för att vi är snåla. Så att, ja. Men det är verkligen superroligt.
Mm.
Vi har inte alla...
Super Meat Boy 3D?
Ja, den får Amanda ta för att hon har spelat mest.
Ja, det har jag. Jag är på tredje bossen just nu, va? Tror jag.
Hur många världar är det? Är det 6 världar? Eller är det 5 världar?
Det vet jag inte om ännu.
Nej.
Jag har inte kollat upp det så långt. Men det har svurits en del i det här hushållet den senaste veckan. Det är ju så att jag älskar ju första Super Meat Boy. Jag tycker att det är ett otroligt spel. Jag kommer ju liksom från den skolan där tvådimensionella, riktigt tajta spel, det var som liksom föredras egentligen. Så jag har liksom inte riktigt varit en person som har spelat mest 3D när det kommer till svårare spel, utan jag har ofta föredragit dem i tvådimensionell vy, helt enkelt. Så det tyckte jag verkligen var toppen. Och sedan så spelade jag Super Meat Boy Forever också. Och tyckte att det var ganska så trevligt ändå. Det förlorar ju lite sin charm det där med att det är automatiskt spring. Så man måste liksom vara på tårna på ett annat sätt. Och man kan inte riktigt styra sin Meat Boy på ett lika flinkt vis som man kan i det första spelet. Det första spelet är ju mer eller mindre en indie-klassiker. Det är ju otroligt. Och det finns liksom så mycket material i det spelet. Och det finns himla många olika sätt att utmana sig själv. Men jag tycker att grunden i det här spelet är krävande nog. Och det är inte nödvändigtvis för att banorna är så väl utformade. Utan kanske snarare för att det är dumt ibland, kan jag känna. Alltså, jag ska inte ljuga. Jag tycker att det är kul att spela för det mesta. Däremot så, med tanke på att det är i 3D, så har det liksom inte samma snärtighet, tycker jag. Plus att kontrollen på många sätt känns lite för sladdrig. Det känns liksom inte lika snärtigt som när man spelar i 2D. Och dessutom så tycker jag att det är ganska otydligt när vissa saker händer. Jag hade en bana som jag höll på att få spader på igår, som ni ju hörde när jag gjorde diverse ljud från mig. När ni satt och spelade maraton.
Ja, jag dog, det har vi hört.
Och jag dog. Och dog. Jag tror att det tog mig 243 försök att klara den banan. Och det är liksom inte heller för att jag på något sätt, alltså hade lång tid på mig att lära mig banan. Utan det var ett ställe där jag dog så himla många gånger. För att jag kunde inte se vad det var som dödade mig. Jag tror att det var någon form av laser. Men det var helt otydligt. Helt plötsligt bara klövs jag på mitten från ingenstans. Och jag såg inte vad det var som hände. Jag höll på att få bryt på den banan. I tredje världen. Precis innan bossen. Och jag satt verkligen hela dagen med den igår. Eller hela dagen. Jag spelade inte hela dagen. Men när jag satt och spelade på konsol så var det Super Meat Boy 3D jag spelade. Jag höll på att bli tokig. Och bara säga, jag kan den här banan utan och innan. Vad är det som dödar mig? Det var liksom slutspurten. Det är typ tre plattformar. Och sen så är det en sågklinga som går runt. Och precis innan den. Bara så här. Det är som att någon knäpper med fingrarna. Jag bara dör.
Mm.
Till slut klarade den. Och det kändes som att det var bara på ren tur. Alltså resten, det har jag liksom memorerat. Jag hade kunnat köra det med förbundna ögon, känns det som. Mer eller mindre. För att jag kan liksom exakt i vilken timing spikarna kommer upp. Exakt när den här lasen kommer liksom hit så att jag kan hoppa över dit och så vidare. Men det är sådana grejer som är för frustrerande. För att det känns som att det inte är ett rättvist läge att spela ett svårt spel i. När jag liksom inte ens ser vad det är som är problemet.
Mm.
Och dessutom så kom ju bossen direkt efter. Och bossar, det har aldrig varit Super Meat Boys främsta gren.
Nej, de är ju rätt tråkiga. Alltså det, och det blir ju mest som ett memory liksom. Det är bara att här kommer de här attackerna, du måste bara memorisera dem och sen så hoppa undan.
Mm.
Nu har jag ju bara kört första bossen, men det var ju precis det. Liksom, att okay, men det finns inte så mycket utrymme till att liksom, ett, göra misstag eller liksom, ja, men jag gör så här istället. Typ. Utan det är liksom, det blir en sån, skärmen rör sig automatiskt så att bossen rör sig och sen så får du bara komma ihåg vart attackerna landar och så får du bara göra det.
Mm.
Jag kan ändå gå lite mer med på boss nummer ett och boss nummer tre. För där är det liksom fortfarande samma upplägg. Du har en bana och det är någonting som attackerar dig. Det kommer olika projektiler. Det kommer kanske bomber eller liknande. Det är någonting som attackerar dig medan du springer den här banan. Och där är samma sak. Det handlar ju väldigt mycket om att memorera och fingerfärdigheten känns ju som att den är i likhet i alla fall med de här vanliga banorna. Men boss nummer två. Samma sak. Alltså jag bara så här. Jag höll på att bli knäpp. Verkligen. Jag sa till och med till dig efter typ 150 försök. Kan inte du bara testa? Jag orkar liksom inte mer. Vilket du inte gjorde för att du tycker att ja, men du är en stor tjej nu, du får klara dig själv.
Ja, då måste jag sitta och lära mig den där förbannade bossen och sen vet jag att jag måste klara den själv sen också.
Ja, jo, jag vet, men jag behövde lite support. Okay?
Ja, jag kan vara mentalt support.
Ja. Du gjorde det dåligt.
Go girl.
Men...
ja, precis. You got this.
Det som händer i den i alla fall att det finns fyra stycken plattformar. Och det är liksom ett lite mer cirkulärt upplägg. Så bossen är i mitten. Och sen så händer det saker runt omkring. Till exempel så kommer det ut, jag vill inte säga slimiga snoppar, men det är typ vad det ser ut som.
Alltså det är tentakler.
Jag vet att det är tentakler, men det ser
eller
ut
tungor.
Som snoppar, snedstreck, tungor i liksom sån här grön slime. En flabbersnopp, helt enkelt. Och då behöver man liksom ta sig undan det och man får liksom indikatorer på att de är på väg ut. Så får man liksom hoppa undan. Första tredjedelen. Alltså det är också en sån grej som jag hade kunnat sätta det i sömnen, mer eller mindre. Jag hoppade liksom mer eller mindre i förväg till vissa ställen för att jag visste att här kommer de här spikbollarna komma ner och här är min liksom säkra zon. Och där kändes det också som att det nästan var lite tur att jag klarade det till slut. Visst, jag lyckades hitta ett mönster med de andra, men det var vissa av hindrarna som var, jag vill säga dumma, men det var för att de var liksom nästan orimligt svåra eller elaka. Så jag kan väl ge det här spelet ett starkt okej. Okay. Jag älskar ju första spelet. Och jag har stundtals väldigt roligt med det här spelet. Men jag är också stundtals, alltså, förbannad på ett sätt som jag inte var till exempel i Super Meat Boy eller Celeste eller liknande. För att även om det är svårt i de två spelen, så vet jag att jag behöver göra någonting för att klara det här. Jag behöver bli bättre och jag behöver bara nöta. Och ibland så behöver man liksom bara gå ifrån för att liksom kunna känna att okej, jag behöver stänga av lite. Jag behöver ta ner min temperatur några snäpp. Sen så kan jag komma tillbaka om en stund och må lite bättre, vara en lite bättre människa och klara det här betydligt lättare. För att jag inte är lika förbannad. Men när det gäller det här, då känns det liksom som att jag vill sluta bara för att jag är så otroligt irriterad. Men jag vet också att om jag kommer tillbaka, då är det uppförsbacke igen. Det är så det känns i alla fall, liksom att kontrollen är för sladdrig för att man ska känna att det sitter helt och hållet i muskelminnet.
Ja, alltså mycket av spelets problem kommer just för att de har gått in i 3D snarare än att göra 2D liksom. Och upplägget är ändå tillräckligt lika 2D-spelet för att det liksom, ja, men det känns lite som att när hela spelindustrin skiftade från 2D till 3D och så bara, men det räcker att vi gör det i 3D, så kommer folk vara så här, wow, vad häftigt liksom. För det är heller inte liksom en 3D-plattformare typ som typ Super Mario 64 eller liksom när Mario gick in i 3D, utan då är det mer likt, det är nästan som att det är liksom typ Crash Bandicoot eller typ Super Mario 3D Land / World.
Det är inte full 3D. Utan det är mer jobb med djupet.
Jo, men nej, precis. Du har liksom inte, det är inte en värld du utforskar, utan det är fortfarande banor och sen så kameran är ju liksom satt liksom snett uppifrån. Och då får man ju alla de problemen som man har i den här typen. Alltså, när spel ser ut så här, att man, det är svårt att veta exakt vart man ska hoppa. Man tror att man är närmare än man är. Man tror att saker är längre bort än vad de är. Och det gör också att man inte har riktigt lika tydligt synfält på de hindren man har heller. Som i ett 2D-spel, för då är det ju verkligen så, du ser hela banan från sidan i princip och sen så, du vet liksom att ja, men här är en sågklinga för att den syns tydligt, medan här kan det vara så här, oj, där dök en fiende upp som jag inte riktigt hade någon aning om för att den liksom den blockerades av kanske en plattform som man hoppade på tidigare.
Precis, eller att det är svårt att avgöra höjden, det upplevde jag på vissa banor, och jag tror att det var framförallt 3D-bossen där jag tror att jag är tillräckligt högt upp, och sen så visade sig att okej, det är jag inte. Så då ser jag typ mer eller mindre bara genomskärningen av plattformen jag ska landa på och sen så faller jag mot min död.
Mm, och det är ofta man liksom hoppar typ under en plattform för att man tror att man är högre upp än liknande. Sen så har man ju fått, man har ju fått lite nya moves, till exempel. Nu har man en dash så att man liksom kan typ dasha i luften så att man liksom kan kasta sig framåt. Och den fanns ju inte i grundspelet, kan jag vilja minnas.
Men den uppskattas ändå.
Ja, ja, absolut. Det gör ju att man liksom säger att man kan kasta sig mellan plattformarna på ett annat sätt. Och sen har man också springknappen som vanligt, liksom, så att man springer fortare. Ibland så behöver man inte springa för att det går liksom för fort. Och så finns det ju så tydligt det här liksom att det är, du har liksom Light World och sen måste du klara liksom Time Trial-tiden för att låsa upp Dark World-varianten. Och så har du de här bandagen du kan samla och sånt. Så att det är liksom, upplägget är ju exakt likadant som Super Meat Boy.
Är det fortfarande korta, koncisa banor?
Ja.
Det är
som man liksom...
Alltså, du klarar en bana liksom. Alltså, ska du klara liksom tiden för att få A-plus på den så tar det typ oftast... Är det inte över 20 sekunder en bana är på. Sen kommer den förmodligen bli längre liksom mot slutet, så var det i första Super Meat Boy också, att då blir banorna liksom successivt längre. Men det handlar ju om att liksom, en bana kanske tar 20 sekunder att klara om du kan den och inte dör.
Upplevelsen är att de känns längre än vad de egentligen är, tror jag.
Men det är också för att de byggs ju inte, fast på Super Meat Boy då kunde du ha en bana liksom, du kunde liksom se en skärm, det var liksom en bana och så bygger du upp på höjden för att du hoppar upp, medan här bygger du mer på längden. Det är inte som att du klättrar jättemycket uppåt på en hel bana för att du liksom hoppar genom en fyrkantig skärm. Utan ofta är det så att men du kanske har ju lite så här upp och ner, men du liksom rör dig framåt hela tiden. Och sen känns de ju lite större just för att de är i 3D. Men jag tror att en jättekonstig grej de gjorde som helt, alltså som gjorde att när jag började spela tyckte att det kändes jättekonstigt, för att eftersom det är ett 3D-spel då förväntar man ju sig liksom också att du har rörelsemönster så att du kan röra dig liksom i 360 grader ordentligt, men grundinställningen är på att du har liksom 8 håll du pekar på, så liksom upp, snett upp, höger, snett ner liksom hela, så det är liksom så att beroende på vart du har liksom stickan då så ställer sig Meat Boy till liksom det hållet. Vilket gör att du liksom, det blir svårare att justera vart man hoppar emellanåt. Och speciellt om när man liksom tror att man pekar åt ett visst håll och så liksom spelet tycker inte det. Och då är det också lätt att man missar plattformar och så. Men det gick att ställa in. Men by default så är det på. Och jag gjorde så att jag ställde in så att jag har full 360 graders rörelse. Och då tyckte jag att det blir mycket lättare för mig också. Speciellt när liksom banan går ibland liksom snett. Och liksom ställa in. Och jag tycker att då har man också lite mer kontroll när man är i luften.
Upplevelsen för mig var faktiskt inte densamma. Utan jag gjorde den justeringen. Och när det gäller spelkänslan så tyckte jag att den var i stort sett identisk. Det kanske är jag som liksom inte har de här finkänsliga spröten ute. Och kan känna av om det är så stor skillnad. Men jag tyckte att det var i stort sett samma. Däremot så har jag haft några banor där man liksom har jobbat ganska så mycket fram och tillbaka. För djupseendet är ju som vanligt ett stort problem när det gäller den här sortens spel. Då är jag tvungen att köra med styrkorset. Bara för att jag inte skulle råka hoppa in i ett litet mellanläge. För det var i stort sett så att man skulle röra sig framåt i banan, alltså på djupet. Och sen så skulle man röra sig lateralt och göra som liksom ett zigzagmönster. Och problemet där var att om jag använde styrspaken, då kunde liksom minsta lilla felstyrning göra så att jag liksom åkte in i ett mellanläge och dog. Typ där man glider ner eller att jag liksom råkade åka in i något form av hinder eller liknande. Så då körde jag styrkorset istället fram och tillbaka bara för att det skulle bli lättare. Att ta sig igenom den biten.
Mm. Sen har de behållit de här grejerna med att vet man springer på banan så blir blodstänk och sånt. Så att när, liksom när du dör och kör om så kan du liksom se vilken väg du har tagit tidigare. Vilket ibland underlättar liksom när man ska då försöka lära sig de här banorna på repeat också. Att man ser liksom att okej, men jag hoppade här. Nu vet jag att det här kommer. Och sen så när man då ser replayen då springer ju typ 100 Meat Boys. De flesta mot sin död då, eftersom det är bara en som klarar det. Så att de grejerna har de liksom behållt.
Ja, du hånade mig lite över att det var Stockholms blodbad på en av mina banor.
Alltså gud, det var någon jäkla vägg där. Den var alltså jag har inte sett något liknande. Alltså hela var verkligen röd. Och då tänker man liksom, i original Super Meat Boy, det var ju så att då blir ju liksom väggarna röda och sånt. Men då är det också på 2D-plan, så det räcker med att du slidar upp för en vägg så är den liksom röd. Men här var verkligen så att det var liksom en stor jävla fyrkant som bara var så här, helt nedsmetad av blod.
Jag hade lite problem där.
Så det är ju rätt så roligt. Men som sagt, det är liksom Super Meat Boy var ju för mig, det var liksom mitt favorit 2D-plattformsspel till Celeste kom. Och jag kan ju inte säga liksom att Super Meat Boy 3D är mitt favorit 3D-plattformsspel. För att det har liksom de här olika problemen som kommer just av att det är i 3D-dimensioner. Och det är heller liksom inget, det är inget Super Mario Odyssey heller där man liksom egentligen är typ en sandlådeplattformare. Så att det är väl kul att man liksom testar något nytt, men liksom överlag så känner jag lite så här, jag bara, ja, men det är svårt att toppa liksom Super Meat Boy. Det känner jag, det är liksom nästan en omöjlig grej att
jag
göra.
Hade nog hellre tagit en renodlad uppföljare med nya tajta banor i 2D. För jag känner att det finns liksom en helig treenighet i det här spelet som gör att det är svårt att ta sig liksom upp högre i rang för mig. Och det är otydligheten, sladdrigheten och djupseendet.
Mm.
Men de man... tre är problem. Nu håller jag upp fyra fingrar för övrigt. Jag vet inte vad som hände.
Men när man väl hamnar liksom i den här flow, att, liksom att man liksom tar banor på löpande band, eller att, liksom att det här med att man kommer till ett svårt hinder, dör, kommer till ett svårt hinder, dör, och sen lär man sig, så att liksom första delen av banan blir så himla enkel för att du liksom kan den nu tills du kommer till det här hindret, och sen så fortsätter man bara nöta tills du liksom kommer vidare och sen så klarar det. Den känslan är fortfarande intakt, och den är väldigt kul. Det gör också att spelet blir väldigt så här beroendeframkallande, att man liksom passar på en gång till det som är Mandas liksom läger och sitter och svär sig typ i en timme, och sen så bara, nu gick det bra. Och så
fortsätter. Jag gjorde tydligen ljud.
Ljud, ja. Ja, precis. Så att har man aldrig spelat Super Meat Boy så hade jag nog sagt att gå och spela första spelet.
Definitivt.
Men gillar man Super Meat Boy så kan man absolut ge det här en chans.
Man kan ge det en chans, men man kanske inte ska ha allt för höga förväntningar. Det hade jag förvisso inte heller. Det här var också sånt spel som jag funderade på att counterpicka i Fancy Critic. För jag kände så här, jag tror att det kan finnas en del kritiker där ute som kommer ha problem med att det är just 3D. Och jag har liksom inte läst himla mycket recensioner överhuvudtaget, men jag kan ju tänka mig lite granna utifrån mina egna erfarenheter med spelet vad det handlar om, helt enkelt. Men precis som Jimmy sa, så finns det liksom vissa tillfällen när man känner att man är i ett flyt och man mer eller mindre bara svävar fram genom banorna. Det är vissa gånger man har klarat banor på första försöket eller andra försöket för att man liksom är inne i ett flyt. Och den här typen av spel, det triggar ju någonting inom en, skulle jag vilja säga. Liksom en envishet och en vilja att klara det. Och också det här repetitiva, att liksom lära sig ett mönster, att förstå mönstret och att kunna utföra det. Det har ju någonting, absolut. Och jag kommer förmodligen att spela igenom det i sin helhet. Mm. Vilket också kommer innebära mer svordomar här hemma.
Mm, jag är fortfarande bara spela första världen, men det är bara för att jag satsar också på att ta alla bandage och få A+ på alla banor också. I ett svep, så att man får träna lite på spelet i sin helhet. Men Adam, du hade ju spelat Fort Solis.
Ja, det har jag gjort.
Vad är det för någonting?
Det är ett narrativt science fiction mysterie i princip, skulle jag väl beskriva det. Man är en ingenjör som jobbar på Mars. Jack, heter han Leary, något sånt, jag kommer inte ihåg. Röstskådespelaren till Red Dead 2 där. Ja, och man jobbar och knegar på Mars, och så får man ett alarm av att det närliggande Fort Solis har ett strömproblem. Liksom att en nödsignal går ut med power och sånt. Och bara, ja, då åker jag och kollar det här. Och så tar man, hoppar in sin lilla Marsbil och åker dit och bara, ja. Saker är inte som det ska här. Och så utforskar man och så händer det saker. Det är svårt att prata mycket detaljer utan att det är spoilers. Men samtidigt, jag tycker det här är ganska mycket icke-spel. För det här är tyvärr någonting jag nästan skulle kalla som a walking sim-ish. Första problemet, man går bara. Så man ska gå tillbaka någonstans, man utforskar den här basen och hittar nycklar som låser upp dörrar och sånt. Så det är bara gå som gäller, man kan inte lubba eller något sånt lite snabbare, utan det är bara gå.
Går man långsamt då också? Alltså,
jag tycker det går,
långsamt.
Jag tycker det går lite långsamt.
Så var det typ Everybody's Gone to the Rapture, var ju så att du gick jättelångsamt. Och jag tror jag gick vilse någon gång, så jag gick liksom tillbaka till början. Och sen bara, här ska jag inte vara, fuck me.
Ja, jag skulle säga att jag fortfarande tycker om det här mer än spel från The Chinese Room, generellt sett. Fördelen det har är ju dels att det finns i alla fall en narrativ. Med karaktärer som pratar. Ni vet hur, vad heter det? Firewatch. Det är liksom det är en snubbe som går runt och så pratar man med en rolig tjej på radion. Typ. Det är lite Delilah. Ja, det är lite det här också. Man pratar med sin partner och så kommenterar man det som händer och så. Och det finns små gameplay-segment, typ quicktime-events som dyker upp på skärmen för vissa saker man ska göra. Och jag failade överraskande många av dem för att de är inte supertydliga. Men spelet är fint. Och så länge oklara slut inte förargar den, så kan jag säga att det kan vara värt de 130 spänn jag betalade för det.
Är det första person man spelar?
Tredje person.
Det är tredje person?
Ja.
Det kan ju också göra att det känns ännu värre när man går långsamt.
Exakt.
Ja, oh, fy.
Ja, jag störde mig på det. Särskilt som man skulle backtracka lite. Jag bara, Så. Men samtidigt, det är riktigt bra röstskådespelarinsatser från alla karaktärer. Och jag tycker faktiskt om att hitta de här ljudloggarna eller mejlen och läsa och försöka nysta upp vad det är som har hänt på den här basen. Och när saker, det var faktiskt en del narrativa saker som gjorde att okej, jag kommer tillbaka runt ensam här hela vägen till slutet och ingenting händer. Det händer faktiskt saker. Det bara, man kan ha olika åsikter om hur vettiga saker händer. Men jag ångrar inte att jag spelar det, men det är fortfarande 3,5 timme långt kanske av slow-paced, inte riktigt hard. Jag måste säga så här, spel av den här typen hypar upp sig på tok för mycket som skräckspel när de inte är skräckspel.
Ja, ah, så att det är liksom så att det finns typ hint så att du kan gå runt och vara typ orolig att det kan hända det, någonting, men jag vet inte.
Det är alltid typ sån här tryckande lite skräckmusik, bara sån musik i bakgrunden hela tiden, och jag går runt och bara, jag vet att ingenting kommer hända. Chilla.
Jag hade ju den upplevelsen med Gone Home.
Ja.
Det kändes ju jättemycket som ett skräckspel även att det inte var det.
Ja, ingenting händer, men det är liksom fortfarande, man är fortfarande on edge att någonting ska hoppa på en hela tiden. Och även trailern för Fort Solis gjorde det liksom att det bara, är det här rymdskräckis? Men nej.
Man sitter konstant och spänner sitt rövhål liksom genom hela genomspelningen.
Gone Home funkar ändå väldigt bra.
För ja, absolut.
Det var just det, för att jag tror de flesta vet nog hur det var när man typ var liten och så går igenom ett mörkt hus. Alltså när man var hemma eller någonting sånt och man tyckte det var obehagligt. Kanske inte de som är uppvuxna i lägenheten, men liksom, ja, bodde man i ett hus med två våningar och sånt. Så att bara liksom vet så att jag ska ner i källaren och den är släckt. Liksom.
Vad kallar du på mig om?
Men du är så här liten räddhare av dig. Och sen vi har en konversation som tänkte att det kan vara bra att titta på de man pratar med.
Ja, men jag trodde att du menade det här med lägenheten. Ja. Du har ju inte koll på det att vara i hus.
Du har väl bott i hus?
Ja, det har
jag. Ja, precis.
Det var därför jag blev förvånad.
Så att, men liksom det här att, man ska gå upp för en trappa och det är mörkt. Det är liksom, man liksom börjar hitta på en massa saker i ens eget huvud liksom, som inte är där.
Mm.
Och det var väl lite det som Gone Home spelade väldigt mycket på också.
Ja.
Och det gjorde också att man förväntade sig det värsta i berättelsen också. Att man trodde att det skulle vara liksom våldsammare än vad det faktiskt visar sig vara.
När man går upp på vinden i slutet.
Ja, precis.
Då mår man ju inte bra.
Och man hittar, alltså det finns ju massa grejer som liksom man hittar och man tänker så, är det där, det där? Och sen så är det inte det för att man har själv liksom hittat på någon fantasi i huvudet.
Mm. Nej, men så en som mest väldigt mild rekommendation av Fort Solis, men bara på extra pris. Jag skulle inte betala full pris för det. Det är typ strax över 300 spänn normalt. Men bra skådespelarinsatser, det uppskattar jag faktiskt väldigt mycket.
Ja, men speciellt om man ska ha ett sånt storydrivet spel då, där det egentligen bara bygger på att liksom, ett, du ska vara intresserad av narrativet och sen liksom ha då alltså röstskådespelare och sånt, så är det viktigt att det liksom då, om det är det majoriteten av spelet, så är det viktigt att det är bra. Det är inte som att när vi spelade Dispatch så hade det varit dåligt röstskådespeleri, så hade inte det liksom hållit riktigt.
Nej.
Exempelvis.
Nej.
Det hade varit skitjobbigt.
Så det spelar jag ut. Och sen har jag börjat spela Kena, Bridge of Spirits, innan uppföljaren kommer i höst. Det är ett väldigt fint spel fortfarande. Det har några år på nacken, men det ser fortfarande jättefint ut. Och det är ju för att det är så pass stilistiskt. Inte riktigt Pixar-aktigt, men det är liksom åt det hållet med stiliserad, väldigt, lite cartoony grafik.
Ja, det är lite så här typ, det ser lite ut som Disney 3D-animation typ.
Mm.
När Jimmy spelade tyckte jag att det var nästan jättefint. Ja, men alltså det är någonting som gör liksom att det inte når hela vägen fram med liksom den estetiska visionen. Däremot så tyckte jag att uppföljaren när den visades upp gjorde betydligt mer för mig på den fronten.
Mm. Jag skaffade det här spelet när det kom, men jag spelade aldrig ut det för att det var, jag kommer inte ihåg om det var något annat spel som släpptes i samma vända. Men i alla fall. Men nu har jag kommit betydligt längre och det är ett bra första försök från en studio som inte hade gjort spel innan. För de, deras bakgrund är ju 3D-animation och film.
Mm.
Och det märks, för cutscenesen är jättebra.
Ja, för de gjorde väl någon så här kortfilm av Majora's Mask, va? Det var typ så, de hamnade på mångas, alltså liksom många fick upp intresset för dem.
Mm, något sånt. Och det är problemet med spelet skulle jag säga är striderna, för att det är ingen direkt precision i striderna. Det är ganska basic, man har en heavy attack, en light attack, man har abilities som man kan skjuta sin båge, man kan kasta en bomb som man skjuter på. Och så har man de här små rots, de här små figurerna som man samlar på sig under spelets gång som kan ge olika abilities som en tyngre heavy attack och så. Problemet är när man har, låt oss säga, en tuff strid, saker är inte särskilt smooth. Till exempel om jag sprintar så gör jag automatiskt en sprint heavy attack. Till exempel om jag trycker på heavy attack. Men problemet är att jag vill ju stanna upp och göra en heavy rot attack. För då är det samma sak som håller inne avtrycka den. Och så börjar man och så trycker man på fyrkant för att använda courage för att använda sådana rots för en ännu starkare attack. Problemet är att spelet känner att men, hon springer ju fortfarande. Och då gör en sprint attack som gör jack shit i jämförelse. Och när jag försöker vara snabb och snappy och göra olika saker så känns det som att spelet inte riktigt hänger med, för jag tror det är ganska animationsdrivet i sådana strider och så, och det gör vissa strider mycket svårare än vad de egentligen behöver vara. När det väl liksom fastnar så känns det kul, men man, framförallt så tycker jag det är kul att utforska och göra de här små pusslerna och låsa upp fler rots och, eller bara allmänt utforska världen. Jag tycker det är ganska mysigt. Striderna är funktionella, men det känns som att det är någonting de verkligen kan förbättra med uppföljaren. Däremot musiken är riktigt bra. Särskilt en av boss-striderna, The Woodsmith. Det är liksom en drop i musiken när hon ska gå och liksom slå på någon grej, någon magisk grej. Hon lyfter sin hammare och musiken i princip stannar. Och sen när hon börjar slå så drar musiken igång med bam, och jag bara, åh. Det är nice. Det är inte ofta man ser sånt i spel faktiskt.
Det kommer förmodligen från deras liksom då, vad ska man säga, filmbakgrund. Liksom.
Ja, så musiken är faktiskt 10 av 10. Väldigt bra presentation där. Så jag är nog på sista segmentet av spelet, tror jag. Och jag ser fram emot att spela ut det. Jag tror inte jag kommer orka 100% där. Men det är fortfarande liksom, jag är väldigt intresserad av uppföljaren faktiskt, och se vad de kommer förbättra, vad som, eller hur de väljer att göra med Kena. Hon ser äldre ut och vad hennes story handlar om och så. Så
jag är väldigt nyfiken på uppföljaren, liksom att man kan förbättra. För jag tyckte också att striderna var det sämsta. Jag tror till och med att jag bytte lite easy till slut. Jag sa bara, nej, men jag orkar inte dö på de här bossarna just nu. Det är liksom...
Striderna påminner mig om... Ursäkta.
Jag tror de har slipat på stridssystemet också sen launch. Så att det har kommit några uppdateringar som gjort det liksom mer responsivt.
Striderna fick mig att tänka på... Eller det påminner mig om Star Fox Adventures. Vilket kanske inte är världens bästa... grej. Jag lyckades aldrig ta mig igenom Kena. Jag kände liksom att det här är, men inte ett dåligt spel på något sätt. Bara väldigt det gjorde ingenting för mig, helt enkelt. Annat än att det är liksom rätt fint att titta på. Men jag tycker det är kul att det kommer uppfylla, för idag känns det som att liksom, om du inte har en omedelbar hit på första försöket så är din studio och ditt varumärke förstört för all framtid. Och att här då ser de liksom ge Kena en chans till. Liksom. Alltså de är stolta över vad de lyckades göra med det första spelet, vilket de ska göra liksom, eller vara. För att få ut ett spel överhuvudtaget är liksom svinsvårt, men jag tycker det ser ut att vara liksom den sortens uppföljare som verkligen slipar och raffinerar samtliga områden. Jag vet inte hur sugen jag är på uppföljaren, med tanke på att ettan inte riktigt klickar för mig, men jag är glad för studions skull.
De verkar tro att de är nog inte så många heller. Nej. Så behöver vi inte sälja liksom typ en miljard exemplar för att bara gå runt.
Nej. Vi behöver fler spel av den typen, tycker jag. Alltså mindre spel av den här typen.
Spel som inte är så här...
300 miljoner dollar plus gjorda av 2000 personer som hatar sitt liv.
100 timmar långt med
Men det tar så lång tid att göra de här massiva spelen nu, så att de kommer inte så ofta längre.
Nej,
ingenting kommer ofta längre.
Nej, det är faktiskt sant. Det tar...
Inte ens tv-serier.
Nej, inte ens tv-serier.
Det är liksom, alltså förut kunde man räkna liksom att du får en årlig säsong liksom.
Ja.
På 24 avsnitt dessutom.
Sista säsongen av den nya Harry Potter-serien när Harry är 43 år gammal. Nu ska vi döda Voldemort.
Precis.
Kom, Ron.
Fast The Pit har ändå hållit sig ganska så kontinuerlig.
Ja, men den följer också lite mer i äldre formatet. Liksom att de har... Det är inte mycket specialeffekter på det sättet. De har liksom sina sätt.
Den utspelar sig på en... På en liksom akutmottagning. Och det är typ bara det. Det är akutmottagningen och så skådespelarna.
Ja,
men samtidigt så...
Back in the day, vi kunde få Star Trek en gång om året med The Next Generation och skit, det var specialeffekter och sånt. De var inte bra, men det var bra
specialeffekter.
Nej, men det blev lite det som hamnade också med tv-spel, liksom att man när plötsligt det är liksom att streamingtjänsterna typ tog över liksom då prestige tv och liksom man har mer, alltså mer specialeffekter och sånt, att det tar längre tid helt plötsligt, för att du måste se ut på en viss nivå för att det liksom ska vara då godkänt.
Mm.
Titta bara liksom till exempel, tänk om någon skulle försöka göra ett open world liksom typ GTA-klon idag. Liksom, det finns ju inte en chans att du ens kommer i närheten av det Rockstar gör, medan liksom när typ GTA San Andreas kom, då kunde fortfarande liksom de göra Saints Row. Och det var liksom lite on par, kan man väl säga. Medan nu är det ju liksom skitsvårt att göra så.
Klyftan var inte lika stora för.
Nej. Med liksom ansiktsanimationer och det ska liksom vara full motion capture på liksom den liksom minsta NPC:n typ. Så det, och jag tror tv-serien hamnar lite där på samma sätt. Men med det sagt, vi fick en Game of Thrones-säsong per år förutom den sista.
Ja, och med, alltså, givetvis är det inte att alla serier tar flera år mellan säsongerna. Jag menar, typ The Bear har väl varit en säsong per år. Så det finns fortfarande givetvis bra serier som fortfarande kommer ut kontinuerligt. Men det är bara... Det känns vanligt nu liksom att när man ser liksom en bra säsong och någonting på tv, att man bara, är det 3 år till nästa nu då? Mm. Särskilt de här lite mer, du vet, high concept visual effects tunga serierna.
Ja. Om vi tar Game of Thrones igen då, så vi hade en säsong per år, och sen har vi House of the Dragon där det är typ 3 år mellan säsongerna. Men det beror ju också på att det är mycket mer CGI i House of the Dragon på grund av drakarna då, medan i Game of Thrones så var det ju inte mycket av den varan förrän liksom senare.
Nej.
Så att ja, det är knepigt. Stranger Things. Stranger Things tog ju jättelång tid.
Ja. Typ ett decennium. är det inte det typ nästan ett decennium den har kört?
Ja, i år tror jag det är. Jag tror första säsongen kom 2016.
Mm.
Men där var det typ en ny säsong varannat år.
Och jag förstår såklart.
Men har det inte varit det med House of the Dragon också? Det har varit 2 år emellan.
Nej, det var inte 3 år mellan första och andra säsongen.
Jag tror att det var 2.
Ja, men det är långt i alla fall. Ska det komma en House of the Dragon säsong i år?
Det tror jag.
Ja.
För att den kommer i sommar.
Okej, okay. Då får man ju se också med den här om det blir någon mer säsong av
A Knight of the Seven Kingdoms.
Precis, för att den har inte lika mycket, den är mer practical effects i den.
De, For All Mankind tog det väl 2 år från 4:e till 5:e säsongen, om jag inte minns fel.
Mm. Ja, det gjorde du nog.
Ja.
Men det är också sån high concept, liksom dyr serier.
Ja.
Och det är alltså, nu, vi har ju kommit till den punkten att tv-serier måste se lika dyra ut som filmer gör.
Sen också är det ju, många serier blir greenlightade typ efterhand. Till exempel säsong 5 av For All Mankind blir inte bekräftat greenlightad förrän ett tag efter 4:e säsongen har kommit. Och då är det tar ju en stund att spinna upp maskinen igen. Men är det så att de vet att det kommer en säsong efter, då kan de ju komma igång med produktionen snabbare.
Fast så har det typ alltid varit. Att säsongerna blir inte greenlightade. Man har, även de här liksom säsongerna som, alltså för folk typ jobb. Nu vet jag inte hur det är då när de här liksom säsongerna tar så lång tid mellan åren. Men liksom har du en så här typ förr i tiden klassisk serie med som kommer liksom, du har ett uppehåll och sen är det liksom ett avsnitt varje vecka i typ 8 månader. Då är det liksom, de jobbar på serien tills att de säger att du får inte jobba på den längre.
Mm.
För att nu är det liksom, ta Grey's Anatomy till exempel, som är nu på typ säsong 24 eller någonting sånt. Den blir ju inte greenlightad förrän typ säsongen är över. Och då ska det liksom komma en ny avsnitt om typ 3-4 månader liksom. Men ja.
2022, 2024, 2026 är House of the Dragon säsongernas.
Då är det Severance. Då är det Severance som är så lång tid mellan, va?
Nu ska vi se. Var det inte 2023 och 2025?
Var det inte 2022?
Det kanske var 2022. Jag kanske ljuger helt.
Jag ska kolla. För att det, men ja, det är ju tråkigt. Men jag tror att alla liksom, när det kommer till spel, jag tror att alla tittar på hur de ska kunna göra spel snabbare, för att det är det som är problemet.
Mm.
Första säsongen av Severance släpptes i alla fall samma år som Station Eleven.
2022 februari för säsong 1.
Ah.
2025 januari för säsong 2.
Ja, och så där är ju nästa säsong då säkert komma typ 2028 då.
Severance blir särskilt liksom fucked av alla strikes.
Just det också.
Det var det.
Men så får vi se när nästa säsong kommer ändå då. Men jag tror att de flesta tittar nog för att liksom kunna spara pengar då, så tittar man på hur kan man liksom korta ner produktionscyklerna. Och jag vet, vi har nämnt det här förut på det, men det tar liksom Epic när de utvecklar Gears of War-spelen. Och de sa liksom det att kostnaden för varje Gears of War, alltså från 1 till 3 då, blev betydligt högre, men du får inte in tillräckligt många, alltså du får inte så mycket mer försäljning så att det liksom makes sense. Så de sa att antingen kunde vi fortsätta göra Gears of War och liksom gå under, eller göra något annat. Och de valde liksom då att göra något annat. För att utvecklingskostnaden går högre.
Ja.
Jo, nu har de, alltså, det jobbiga är ju också att när man liksom sätter sina liksom ägg i en korg med Fortnite, så är det svårare. För att Fortnite drar inte in de pengarna längre. Eller ja, de har ju Unreal och sånt, och de har ju trappat upp produktionen så himla mycket, så att nu kan de inte möta liksom efterfrågan.
Alltså jag har svårt att se att Epic skulle vara så desperat att de måste sparka 1000 pers. Då måste deras Epic Games Store blöda jävligt mycket pengar.
Förmodligen det, men sen så hur många sitter och liksom gör Fortnite-grejer liksom? Det har man liksom onödigt många. Men det är tråkigt i alla fall. Men det har man ju också liksom alltså det är precis som det hände under pandemin, när företagen började anställa som fan för att oj, folk är hemma och spelar tv-spel, som att det liksom, det aldrig kommer sluta. Mm. Och att världen kommer återgå liksom till normalt. Men ja, det är ju en jättestor skillnad om ett spel tar 2 eller 3 år att utveckla och sen helt plötsligt tar det 5 till 7 år att utveckla.
Mm.
Det är jättemycket dyrare då. Och så har du liksom, så säljer det inte ens lika mycket. Eller säljer lika mycket som det gjorde när man bara hade 2 till 3 år att utveckla. Så det är ju en stor skillnad såklart. Men det är ju ett problem som de måste lösa. Mm. Att kanske alla spel kan inte vara de här liksom forever-spelen.
Det finns ju ett problem både i kostnad men också i hype, kan man ju säga, när det gäller de här otroligt långa hoppen mellan spel. Liksom att det blir så extremt upphåsat och sen så känns det som att det är svårt att vinna på grund av det. Det känns som att fallhöjden blir så mycket mer extrem.
Ja, och sen har vi också det problemet med att när det kommer ut spel så sällan i en serie då. Det gör att det byggs inte heller riktigt på underifrån, för att du kan liksom ha hela generationen liksom av barn som aldrig liksom har typ då sett det här spelet.
Mm.
Det är liksom som typ, ni vet att han som har varit med och typ gjort massa Final Fantasy, så var han som var, ja men främst Final Fantasy 14 och sen Final Fantasy 16 då, han sa ju liksom det att Final Fantasy-spelen kommer ut så sällan nu, så att liksom du bygger inte upp den här nära relationen med den yngre publiken, för att liksom de kanske har spelat ett Final Fantasy eller inget Final Fantasy, medan då de i vår ålder liksom hade typ då under en barndom så hade man 10 Final Fantasies.
Mm.
Och det liksom blir en favoritserie. Och för någon annan som är yngre då, så Final Fantasy kanske inte är en serie överhuvudtaget för dem, för att de har sett ett spel som de kanske inte var intresserade av.
Mm.
Så det är också liksom ett problem att liksom tänka på. För att titta på Nintendo då, som har gjort flera liksom smarta beslut. För där var det liksom redan efter GameCube som har sagt att okej, men vi kan inte hålla på och jaga liksom den här grafiktrenden hela tiden, för att utvecklingskostnaderna blir så pass höga att det inte är hållbart. Och det hade de ju rätt i. Det var därför Wii var mycket svagare. Men de har ju också, de sätter ju liksom Mario i många olika spel. Vi har att alla människor som har spelat liksom tv-spel har förmodligen ett liksom ett förhållande till Mario. Vilket gör att det hela tiden liksom att, ja men det är klart. Vi går och ser Mario-filmen för att alla känner till Mario.
Etc. Det är liksom inte bara Nintendos maskott, utan det är ju hela spelvärldens maskott på ett sätt.
Ja, i princip. Mm. Och, det är liksom, och säger vi, att, vi hade liksom, att de inte gör någonting med Mario, att det tar 10 år medan de gör någonting med Mario. Liksom. Det är klart att det liksom försvinner bort.
Mm.
Men vi var ju och såg senaste Mario-filmen. Eller inte, du har inte sett den, Adam?
Nej, jag har inte sett den än.
Hade du sett första filmen?
Jag hyrde och såg första filmen nyligen.
Tyckte du om den?
den var okej. Okay. Musiken förstod jag inte alls. Men annars var den acceptabel.
Mm. Vad var det för sådana grejer du frågade med? Inkonsekventa? Såhär,
ja!
Inte plot holes, men liksom sådana typiska grejer som bara du tänker.
Vad var det jag frågade? Jag påpekade att sådana här, de blue-källade, att ja, tekniskt sett så körde ju Princess Peach, ja, framför.
Det var inte den som låg längst fram som fick det blåa skalet på sig. Ja. Det störde Adam.
Just det. Och sen var det ju med att Bowser blev liten. Han borde egentligen bara kunna slå i tån så blir han stor igen. För de har bekräftat att det är när man blir slagen som power-up slutar fungera.
Uh-huh. Men om man tar en revolver och skjuter sig i ansiktet.
Jag tror han dör då. Kan Mario döda Bowser med en revolver?
Ingen, alltså med tanke på vad de tål, typ lavafloder och sådana grejer, så vet jag inte riktigt om den logiken håller.
Men har de testat? Ja, men han är ju från New York. Han kan nog lätt få tag i en revolver.
Stenhårda Mario.
Bara gå in på en bakgata liksom.
Ja.
Why walking here?
Ja. Men vi såg i alla fall Super Mario Galaxy-filmen förra veckan, och jag måste bara fråga dig, Oliver. Du gick och såg den med William, eller hur?
Mm-hmm.
Såg ni den på engelska?
Nej, svenska.
Beklagar. Ja. Vi gick och såg den på engelska, och jag tror det var flera stycken barnfamiljer som inte förstod att den var på engelska, för jag tror att jag och Amanda var liksom de enda då som var liksom vuxna. Alltså det är enbart vuxna sällskapet som gick och såg filmen, medan det var massa barn och deras föräldrar.
Ja, men precis. Vi hade några barn bakom oss som satt och pratade liksom sådär att Ja, det är på engelska, vi förstår inte. Och så fortsatte de upprepa det. Det kommer nog svenska snart. Va? Och vi bara såhär, ledsen, det kommer inte någon svenska
bara,
snart.
Jag, det var till och med till den jag var lite orolig. Bara, har jag köpt fel biljetter nu? Men jag tror att det bara gick på engelska i Alingsås. I alla fall den första dagarna så fanns det inga svenska.
Jag har faktiskt ingen aning. Jag har för mig att den förra i alla fall gick både på engelska och svenska.
Ja, det vet
svenska.
Jag att ni gjorde.
Jag har absolut inga problem med liksom att barn sitter och pratar. Jag kan tycka att det är lite gulligt liksom i kontexten. Men när den ungen hängde sig i min biostol och tog tag i mitt hår. Då visste inte jag riktigt vad jag skulle göra för någonting. Och den slappa föräldern som satt bredvid och inte sa till.
Jag var helt oblivious.
Nej, men verkligen. Ja. Jag bara kände så här. Alltså,
barn borde förbjudas utomhus.
Nej, men alltså, det är så himla känsligt det där med att säga till andras barn också. För att vissa föräldrar kan liksom reagera på ett rimligt sätt. Liksom med att, oh, men, tack för att du sa till. Jag märkte inte att han gjorde sig eller så. Men vissa föräldrar kan ju liksom bli helt rabiata å andra sidan. Du ska inte säga till mitt barn. Man har ju främst bevittnat både det ena och det andra. För att jag blir ganska så passiv i sådana situationer. För jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra.
Jag hade faktiskt ingen aning om att en unge rev i ditt hår.
Nej, det var hela bollen som åkte in i näven där, kan jag säga.
Men då om man inte säger till föräldern. Alltså, man behöver ju inte skälla på ungen. Skäll på föräldern. Bara din jävla sopa, vad fan? Alltså.
Din avkomma är efterbliven.
Ser du inte vad som händer där? Men ja, filmen
Super Mario Galaxy. Jag blir lite chockad också.
Ja, det blir man.
Jag tyckte att den första filmen var helt okej. Okay. Liksom, det var ingen fantastisk film. Det var en helt okej okay för att liksom vara då en film som baseras på Mario. Jag tycker att den här filmen var betydligt flera snäpp sämre.
Klassar den ungefär bättre än Minecraft-filmen, men sämre än nästan allt annat.
Ja, men Minecraft-filmen den är vedervärdig. Men liksom, och jag tror mycket beror liksom på att det fanns ingen riktig röd tråd i den. Den börjar typ tre olika plotlines som den liksom inte riktigt fullföljer. För du har liksom... Ja, men först, alltså, grundpremissen är egentligen då att Rosalina liksom blir kidnappad av Bowser Jr. För att han letar då efter... Han letar då efter Bowser som han vill frita. Som slutet av förra filmen då, så är det liksom... Han typ sitter i fängelse hos Peach liksom. Och då har de en plotline liksom där att okej, men då vill han rädda sin pappa och han vill liksom säga att jag har typ aldrig träffat min pappa heller för att Bowser är en dålig förälder liksom. Då har du en liksom plotline där. Och sen så har du också
Rosalina och Peach.
Just det, Peach. Ja, precis, och så har du liksom Rosalina liksom att Peach undrar då liksom så att men vart kommer jag ifrån för Toads hittar bara mig i skogen typ. Och det är en plotline. Och vissa av de här grejerna liksom löses ju upp, men liksom de utforskar dem inte speciellt djupare, utan det är liksom, filmen är nästan som bara en serie av olika actionsekvenser som liksom hänger löst ihop.
Mario och Luigi har ingen plotline egentligen.
Nej, Mario och Luigi skulle helt kunna tas bort från den här filmen och hade inte gjort mycket skillnad. Det är verkligen liksom att de har liksom, för att i första filmen så var det så här, att Mario försökte hitta liksom sin liksom roll i livet i princip, och han kände sig värdelös typ. Mm. Och sen blir han liksom då en superhjälte, kan man väl säga. Det var liksom, och då hade man också den här, okej, men här är hans liksom, han hade lite den här Hero's Journey-grejen liksom i filmen, och i den här filmen så hade man kunnat ta bort honom. Och det hade, alltså, det hade lika bra kunnat typ vara Peach i huvudrollen istället.
Det enda inom citationstecken meningsfulla för Mario i den här filmen, det är ju liksom att han vill vinna prinsessans gunst, eller man ska säga.
Ja, men det presenteras inte liksom på ett sätt heller som att det är liksom det vad filmen handlar om.
Nej, nej, alltså det är definitivt inte i förgrunden. Det är ju långt i bakgrunden. Det finns ju vissa saker som är ganska så roliga. Alltså, att se en liten Bowser som är skitförbannad är ju väldigt kul.
Det är rätt kul. Och filmen är extremt välgjord rent visuellt. Alltså den är verkligen en visuell fest. Och jag tycker att alltså Yoshi för mig är verkligen the showstopper. Jävligt weird att casta Donald Glover.
Hur är han som Yoshi? Låter han som vanliga Yoshi eller?
Jag måste också säga att Donald Glover gjorde ett jävligt bra jobb som Yoshi. För jag tänkte såhär, bara, ska det typ vara en Toad-grej? Ska Yoshi prata en massa nu? Liksom, ja. Att det liksom, ja. Men nej, han gör Yoshi-ljuden.
Ja, men då respekterar jag det.
Ja men det är det som är också så...
En så dyr skådis för att säga, varför?
För att det ser bra ut på postern.
Ja.
Oh, men det ser jag. Det är samma med Chris Pratt och Mario. Liksom. Alltså, det är ingen av ungarna i den här biosalongen som sitter och drar i Amandas hår som bryr sig om att Chris Pratt spelar Mario.
Liksom. Nej, det är faktiskt helt sant.
Men det är ju inte ungarna heller som man försöker fånga in med de namnen.
Det är ju folk i vår ålder som bara, åh, jag tycker om Chris Pratt.
Man tycker att Mario borde vara namnet som drar in folk.
Jo, men förmodligen är det då någon så här Hollywood-executive som inte förstår det.
Jo, uppenbarligen. Men jag är helt övertygad om att den här filmen, eller den första filmen i alla fall, den andra filmen har säkert också presterat bra på bio. Men den första filmen var ju väldigt, väldigt framgångsrik. Mm. Den hade inte varit mindre framgångsrik om de inte hade Chris Pratt och Jack Black. Jack Black är väl...
Jag skulle precis säga det. Ingen hade kunnat göra Peaches som Jack Black.
Nej, jag tänkte precis det. Black. För det var liksom, det blev ju en meme med Peaches. Och det är ju typ en Jack Black-grej då. Men liksom Chris Pratt och Charlie Day och Seth Rogen liksom, den filmen har klarat sig alldeles utmärkt utan de här namnen på posten.
Men jag tror det också är så bra när man gör press junkies och sådana grejer, att du har liksom sådana folk som folk känner igen.
Ja, men verkligen. Oh, en av mina favoriter i den här filmen är ju Fox McCloud dock. Spelad av Glenn Powell.
Ja, och det är ju också så en grej som är lite tråkigt i den här filmen. För att de introducerar en rad liksom olika karaktärer. De inte riktigt gör någonting med heller. Liksom att, så att Fox tyckte det var en jätterolig liksom grej i filmen. Och han hade kunnat vara en betydligt viktigare karaktär om han introducerats tidigare och faktiskt haft liksom någon form av plotline han också. Men det är liksom, han är typ bara där.
Men det är mer
än
en cameo.
Ja, absolut. Absolut. Det är mer
han
än en cameo.
Liksom,
men han
blir liksom en nyckelspelare.
Jo. Men liksom, man tänker nu typ en film som hade haft liksom en röd tråd i sin berättelse, så hade ju hans roll förmodligen varit mer involverad från första början, liksom, att den att bara typ råka vara där en liten stund.
Det hade nog gjort sig bättre om det liksom var en överlappning mellan det universet och Mario-universet istället.
Det vet inte jag, men jag tycker jag behövs. För de var ju ändå på den här typ spaceporten liksom, och där kommer en massa olika folk.
Jo, jag vet, men jag tror ändå liksom att i den här kontexten så hade det gjort sig bättre. Det blir liksom ytterligare en grej som känns lite outnyttjad.
Mm. Jag bara önskar att han haft mer screen time, för att jag tyckte typ det var det bästa med filmen. Men han är ju lite så här, i den här filmen så fungerar han lite mer som en Han Solo-karaktär liksom, att de behöver ett skepp och de behöver åka någonstans, han är där liksom. Men sen så typ snabbspolar man nästan direkt till typ slutscenerna efter det nästan. Det tycker jag är lite synd.
Min favoritsekvens i filmen är när man ser Yoshi semestra i New York. Det är typ 30 sekunder. Man ser jättesnabbt montage när han går runt och liksom och sightseer i vad jag förmodar i New York. Och så råkar han rasa ett dinosaurieskelett på ett museum och alla jagar iväg honom. det låter jättetråkigt när man beskriver det, men det är bara sättet han är animerad på. Och jag tyckte verkligen om Yoshi i filmen, bara för att Yoshi är så jävla söt. Det
slog
typ det.
Mario Yoshi i baksidan av huvudet.
Va?
Du vet som i Mario World när han slår Yoshi i huvudet för att tungan ska åka ut. Det är en del av animationen. Han? Det ser ut som det i alla fall. Det kanske inte är meningen, men det ser ut som det.
Man, det tror jag att han gör. man slickar upp mycket grejer och fjärtar ut ägg.
Ah.
Och det är liksom så här, det är mycket actionsekvenser, så här fightscener och grejer som är väldigt väl koreograferade och väldigt väl inramade, liksom så här långa typ obrutna cuts. Det är bara att man bryr sig inte om liksom vad som händer.
För att man bygger inte ihop det, utan man har liksom, man tycker att det här kan se bra. Men det hade ju också, det var ju en intervju med Miyamoto där han sa liksom det att, ah, men de hade fokuserat mer på vad som kan tänkas se kul ut än liksom att liksom göra, och liksom att man har någon form av sammanhang i det hela. Och när man tittar på filmen ur den kontexten, man bara, jag förstår. Det är typ så här, bara, men kan vi sätta Mario i den här situationen? Ja, visst. Ja, hur hänger det ihop med det här? Ja, men det spelar ingen roll, det är bara kul.
Och det, det känns lite grann som att de har gått in för att få med sig generationen som kollar på 1000 TikTok-klipp i rad.
Jag vet, alltså Illumination har ju alltid gjort den här typen av filmer som är liksom bara ett hopkok av massa blaj, mer eller mindre.
Jag har inte sett många Illumination, för att det är väl de som är dumma mig och...
Ja, precis. Och Minions,
dumma mig är väl inte dålig.
Den första filmen tror jag anses vara rätt så bra, sen tror jag resten är nog mer eller mindre skräp.
Mm. Det är de som har gjort Hotel Transylvanien.
Mm, inte det...
Det kanske DreamWorks.
Det vågar jag inte svara på.
Nej.
Eller?
Nej, jag har bara sett första dumma mig.
Det är Sony Picture Animation som gjorde Hotel Transylvania.
Okej.
För de har ju lite den här samma typ av humor också som Minions har. Det är liksom så här att det är lite så här slapstick humor och du ska helst inte liksom riktigt tänka själv heller, utan du ska förklara att det här är ett skämt typ, vilket blir lite jobbigt. Det kanske funkar för en yngre publik dock, men vi som är gamla och grå, det blir lite så här, ja men det hade ni inte behövt säga typ, det hade varit roligare då.
Just det, Sing och The Lorax gjorde de också.
Och då gjorde de säkert det här The Secret Life of Pets.
Ja, det gjorde de nog.
Ja, det gjorde de.
Jag tycker det här med att förklara skämt är ett väldigt stort problem. Inte bara i liksom den här typen av barnfilm, utan i allmänhet. Det känns som att det är lite för mycket av den varan i många filmer eller serier. Där man då drar ett skämt eller liknande. Och sen så får liksom inte det vila för sig själv. Utan man litar inte på att tittaren ska förstå.
Ja, nej. För mig var den största behållningen med hela den här filmen var att bara få ta min grabb på någonting som han är genuint uppspelt över. För han har sett första filmen alltså flera dussin gånger.
Hade han hjälmen på sig?
Nej.
Det är ändå min favorit. Det är så himla roligt. Jag älskar det verkligen, att han satt och spelade Mario Kart med hjälm på.
Ja, precis.
Så vad tyckte William om filmen?
Han tyckte om den, men jag frågade honom, okej, så var den bättre än den första? Han bara, nej. Vilket jag kände var liksom, wow, okej. Det säger ändå någonting.
Ja.
För att liksom det nya, the most shiny thing är liksom, det är alltid det bästa när man är 5 år gammal liksom.
Eller 20.
Eller 20. Så här, unga skriver.
Nej, vi brukar skoja med Oliver det, för att det var så alltid typ, man har sett något nytt när man var yngre. Det var typ så här, det här är så jävla bla bla bla. Man bara, men Oliver, ger det 2 månader så kommer det här komma på bättre tankar.
Han gillar den och det var kul. Jag kommer av mig nu.
Förlåt.
Det är ingen fara.
Typiskt Jimmy.
Ja, det är faktiskt typiskt mig. Han hade... Men okej, han tyckte om den, men...
Ja, men han kunde inte riktigt säga vilken han tyckte bäst om liksom, direkt efter vi kom ut i biografen liksom. Och jag förväntade mig att det var den bästa film jag någonsin sett, du vet. Men en grej, och det här sa jag för typ ett år sedan, eller när de utannonserade den här filmen, så sa jag, om det inte är en enda licensierad låt så får den 5 av 5 på Letterboxd. Uh-huh. Och om det finns en enda licensierad låt så får den 0. Eller ja, 0 kan man inte ge. 1/2. Och det är nära nog 0 licensierad musik i filmen.
Ja.
Jag kommer ändå inte ge den 5 av 5. Men
liksom... Nej, dåligt.
Tack och lov.
Bröt ett ord där.
Ja, precis. Jag står inte för vad jag säger. Men det var liksom en massiv grej för mig. Liksom, när det har gått en timme av filmen och jag inte hade hört typ AC/DC eller Bon Jovi eller Madonna eller liksom, alltså någon så här jätteöveranvänd radiolåt. Och jag bara, fan, alltså Mario-musiken får verkligen skina i den här filmen.
Speciellt musiken från Super Mario Galaxy.
Nintendo hör av sig till dig med ett brev om att du har blivit stämd för förtal för att inte de får 5 stjärnor nu.
Mm. Precis, du lovar oss. Vi tog ut all licensierad musik.
Vi lyssnade
musik
på avsnittet.
Ja, precis.
Tycker du med Miyamoto själv och sitter och gråter och bara tittar på Olivers letterbox och ingen femma dyker upp.
Ja, nej.
He ride.
Så det bara det var liksom en win för mig, för jag tänkte att de kommer fortsätta köra på sin liksom så här helt fantasilösa licensierade. Det är inte bara att det stör mig att man har liksom en så här jävla treasure trove liksom så här, vad är det, typ 4 decennier av fantastisk musik att använda. De använder världens mest överspelade liksom bara så Thunderstruck. Hur många
filmer?
Det var
filmer? Den som var liksom top of mind för mig också. För jag försökte tänka vilka låtar var det nu som var med.
Take on me. I need a hero. Alltså de här filmerna, alltså låtar som man har hört i typ 10 andra filmer och använts bättre.
Liksom. Ja, alltså ingen annan film behöver använda I Need a Hero, för Shrek jag gjorde det redan perfekt.
Ja, ja men exakt. Och liksom jag vet inte vad låten i slutet, men den används ju i någon av Guardians-filmerna för mig. Också bättre använt.
Mm.
Så James Gunn vet hur man använder licensierad musik.
Jo, men det är också så här, temat i Guardians för filmerna var ju också liksom den typen av musik som fanns där. Då liksom, it makes sense.
Precis, det är ju liksom en del av själva berättelsen.
Men liksom, det är inte som att Mario drar fram sin Walkman liksom i spelen och bara, nu blästar vi.
Nej.
Men det var mycket bra musik i den också. Det var svårt att inte rysa när eftertexterna började spela, så det var samma liksom end credit som det i första Super Mario Galaxy.
Nu sitter jag bara och tänker på att det är åsnan som sjunger I like big butts and I cannot lie i den Shrek-musikmedlet på slutet.
Ja, just det. Det var sådana.
Nej.
Ja, men det... Har man en drake till fru så...
Ja, men måste verkligen. Man. Kan man, jag sjöng den här CMS-låten från Lady och Lufsen för Jimmy igår också.
Ja, det gjorde den.
Alltså med tanke på drakar och deras stick. Är det fel eller taskigt att kalla en drakfru för en gold digger? När de bara, deras grej är att sitta på en hög med guld.
Ja. Ja, nej. Jag undrar liksom så här, undrar vad nästa Mario-film kommer vara liksom.
Jag vill se en Luigi's Mansion-film.
Ja. Ja, det hade jag också velat se.
Ärligt, det var vad jag sa efter första filmen, att liksom jag kan säga att liksom riktningen man tar nästa gång är att okej, nu är Luigi mer i huvudrollen och Mario behöver räddas.
Jag tyckte om den detaljen i första filmen. Han hade sin väska när de var rörmockare och så kommer jag inte ihåg om han höll i en plunger eller en ficklampa. Man gick runt exakt som man gjorde i Luigi's Mansion. Jag tyckte om liksom... den detaljen.
Mm, de har liksom lite kort Luigi's Mansion imagery. Liksom.
Mm.
Ja, men jag, de kan ju ta det i alla möjliga riktningar och kan göra massa olika spin-offs och grejer. Så, vem vet, vi kanske får den här Star Fox-filmen.
Tänker det, de göra en Smash Bros-film och det är typ Avengers. De ska slåss mot den här handen.
Precis. Så jävla konstigt och synd att de bekräftade Star Fox en vecka innan premiären.
Liksom. Ja, det tycker jag också. Det hade varit skit. Alltså, det hade varit jätteroligt att bara se det. Liksom. Man var såhär, what?
Ja, jag förstår inte riktigt. Det är också en sån grej. Liksom. Ingen... Det finns ingen på den här planeten är ändå liksom bekväm att säga som inte hade tänkt att gå och se Mario Galaxy-filmen men såg att, åh, Star Fox är med, då går vi!
Nej, precis. Det är liksom, det är inte... Liksom, hade det varit typ Link då hade man kanske fått några fler ögon på den då, för att det är så stora Zelda-fans, men liksom, när kom sen Star Fox-spelet ut? 2015? 16?
Ja, och det sög röv.
Så, ja, precis. Det var så, riktigt dåligt också. Så det var liksom, ja.
Men jag vet inte, det här känns ändå som... Alltså just att man har valt Fox med Cloud. Det känns ändå så här, som ett noggrant avvägt beslut. Alltså, det ryktades väl om att det ska komma nya Star Fox-spel.
Ja. Mm.
Snart dessutom.
Då kan vi nog anta vilken design han ska ha.
Jag ser så som Donkey Kong såg ut i Mario-filmen. Är det så han ser ut nu?
Liknande.
Inte exakt, men...
Det var åt det hållet de gick i alla fall.
Ja. Men sen vet jag också att Miyamoto ska tydligen ha en väldig förkärlek för Star Fox-universumet överlag. Så det kan också bara säga att de bara sätter in honom på en whim.
Så kan det vara. Jag tror att om man ska liksom... Om man ska släppa eller försöka göra ett nytt försök till att liksom blåsa lite liv och relevans i Star Fox-varumärket på spelfronten, så är det ganska bra sätt att börja det med att slänga in Star Fox i Mario Galaxy-filmen.
Mm. Så vad hade du väl haft ett nästa Star Fox-spel? Mer som Adventures? Mer som Lylat Wars?
Mer som Lylat Wars. Alltså...
Jag tänker mer som Assassin's Creed 4 Black Flag. Man landar på öar eller planeter med sitt skepp och så går man runt där och så uppgraderar man skeppet och flyger man runt och skjuter folk.
Ja.
Och så är det Sneak Mission som ingen vill spela.
Sneak Mission som är en Arwing också.
Ja.
Mm. Jag tycker Arwings är jävligt coola.
Ja, det är. Star Fox är väldigt häftigt. Tycker jag.
Ratchet & Clank med fler flygsekvenser.
Ja.
Mm.
Ah, den här Mario-filmen den var ungefär lika dålig som Ratchet & Clank-filmen. Alltså.
Jag har inte sett den. Jag har bara sett cutscenes som de tryckte in i remaken av Ratchet & Clank.
Ja, den filmen är verkligen inte bra. Man misslyckades grovt med den.
Mm.
Eller jag såg de första 20 minuterna när jag stängde av.
Det har inte hänt mycket med alla de filmerna. För pratades inte om en Sly-film för länge sedan?
Ingen aning.
Jo, det gjorde det, men den lades ner.
Ja.
Och den var liksom, den såg... Det lilla de visade upp så såg det ut att vara mer typ, alltså den såg ut som alla andra liksom animerade filmer.
Ah.
Den tog inte nytt liksom vara på Sly's liksom, du vet, tvådimensionella cel-shadade stil.
Mm. Och istället gör de en serie av God of War som inte jag känner behövs. Särskilt när de bara hoppar direkt och gör Ragnarok igen. Inte Ragnar, men alltså de nya. Eller skulle det vara en serie eller film baserad på Horizon?
Det har varit lite olika projekt, va?
Ja.
Men det var ju något Netflix-projekt som skulle utspela sig i nutid. Snarare än liksom i dinosaurietiden. Eller robotdinosaurietiden. Och sen är det väl en film det ska bli nu, va? Eller?
Ja, och bara okej.
Okay.
En film som, jag menar, alltså... Varför skulle jag vilja ha en Horizon-film? Jag fattar inte.
Alltså,
Until Dawn gjorde
inte varför vi skulle vilja ha de här grejerna. För jag sa ju det liksom... Jag ser ingen mening med att göra en filmatisering av Last of Us.
Just det, de gör ju av Helldivers.
Helldivers, ja. Men det kan ändå bli kul.
Och Days Gone. Det görs rätt.
Days Gone kommer aldrig hända.
Ghost of Tsushima, Gravity Rush.
Ghost of Tsushima var ju typ John Wick-skaparen. Eller regissören.
Mm.
Som var bakom den här för mig.
Och just det, Resident Evil-filmen är Sony med och producerar.
Ja, den lovar gott enbart baserat på vem det är som gör den.
Vem var den nu igen? Zach Cregger.
Han gjorde Weapons och Barbarian.
Ah.
Och Weapons var en ju norska. Eller ja. En skådespelerska som var med i Weapons vann en Oscar.
Och Twisted Metal.
Bästa kvinnliga biroll.
Mm. Mm.
Twisted Metal har jag hört ska vara serviceable. Ah. Jag har inte sett den.
Det var Gran Turismo-filmen. Har någon sett den?
Oliver, ja, har du sett den?
Jag har sett den. Den var väl, alltså, okej. Okay. Jag tycker... Det intressanta med den filmen är att det handlar om en Gran Turismo-spelare som får chansen att köra riktiga bilar.
Den är väl baserad på en riktig historia?
Jag har för mig det, ja.
Ah. Det är fortfarande random att det är Neil Blomkamp som...
Ja, men man tänker, de ska göra en film baserad på Gran Turismo. Och bara, vad fan finns det att liksom adapta där? Men...
Det är en person som försöker navigera menyerna i en och en halv timme.
Ja, precis. men nej, så att det är en cool... Jag tyckte det var en fresh spin på det. Liksom, att, alltså, det är ju väldigt mycket så här, reklamfilm för Gran Turismo. Liksom. Mm. När han sitter där typ och bara... I know this track inside and out. I've played it 1,000 times in Gran Turismo. Vad det är så realistiskt spel.
Åh, det är Nürburgring.
Ja.
Vi måste besegra utomjordingarna genom att köra Nürburgring på rekordtid. Det här kan jag.
Ja, precis. Alltså, F1 är ju den bättre racingbilsfilmen av de här två. Men den var ändå okej. Jag hade roligare med den än typ Uncharted. Som... Ja, jag vet inte. Jag vet inte hur man gör Uncharted riktigt.
Alltså det är typ Indiana Jones då ju.
Young Indiana Jones.
Jo. Men de tog liksom massa, de modellerade den liksom främst efter Uncharted 4. Det är många setpieces och grejer från Uncharted 4 man känner igen.
Mm.
Men så sätter man liksom en ung Nathan Drake, Tom Holland och Marky Mark som Sully. Och jag bara, alltså jag köper inte de här två som Nathan Drake och Sullivan liksom.
Hade inte Bryan Cranston varit en bra Sully?
Jo, det hade han nog varit.
Mm.
Bättre än Mark Wahlberg i alla fall, det får man ju säga.
Definitivt. Mm. Allt är väl bättre än det.
Men var det inte så att Mark Wahlberg var liksom kopplad till en charterfilmen så pass tidigt att han egentligen skulle ha spelat Nathan Drake?
Ja,
det tog så
typ
jävla
15
många
år tidigare. Liksom.
Ja. Precis. Och jag tror det var därför liksom han fick bli Sully istället.
Du får bli Sully. På lång och trogen tjänst.
Ja, men typ.
Det gjordes en kortfilm där Nathan Fillion var Drake.
Mm.
Och många ville att Nathan Fillion skulle spela Drake. Då när Uncharted 2 kom ut, vet jag.
Och där...
Det är inte helt liksom, olikt.
Där Nathan Drake, liksom han syntes genom liksom genom gliporna lite, i alla fall mer än vad jag köpte Tom Holland. Jag är inte emot Tom Holland, jag tycker han är en bra performer, men jag känner att, alltså, jag tycker jättemycket om honom i Spider-Man, men utöver det, jag vet inte vad jag sett honom i mer. Jag vet inte vad... Impossible är han ju bra i. Var han barn. Men det blir liksom en Nathan Drake är liksom bara typ en typ mer rugged Peter Parker i princip.
Mm.
Och ja. Nej, det känns konstigt.
Mm.
Mm. Men med det sagt så kanske vi är klara för idag.
Det tror jag nog.
Mm.
Jag tänkte att det här är att innan vi ja, avslutar, vi talar om filmatiseringar, förlåt. Jag funderar på om vi liksom något avsnitt, behöver inte vara nästa eller därpå, men vi alla bara tänker på, okej, okay, ditt jobb är nu att filmatisera ett spel.
Vi ska pitcha vår egen anpassning.
Precis, okay. Och du ska ha liksom en rolllista med skådisar, en regissör och en liksom premiss.
Det låter kul.
Jag tror vi har gjort något liknande fast i mycket mindre skala tidigare. Jag tycker att det här lät väldigt kul.
Det har vi säkert. Men liksom mer ingående liksom att vi alla har liksom
ja, cool.
Vi ska pitcha våran spelfilm eller serie eller whatever till Hollywood. Och vi, resten av oss kan låtsas vara de här executivesen som bara ställer frågor. Och så måste man kunna svara på de frågorna.
Måste man också ha svar. Vad jobbigt.
Mm. Ja visst, ja. Ja, men det kan vi göra. Ja. Vi får planera ett sånt avsnitt. Jag har redan en idé.
Jag kommer dra min pitch och sen kommer jag stänga av min mikrofon.
Ja. Men kul. Ja, men det kan vi sitta och göra framöver. Och tack till er som har lyssnat återigen. Ni vet vart ni hittar oss nu för tiden. Maila till oss gärna på kontaktetspelsnack.com eller skriv i kommentarerna på spotifyloading.se eller några av våra sociala medier. Så hörs vi nästa vecka och då tror jag att vi faktiskt ska prata om Fantasy Critic.
Hurra!
Så vi hörs, hej då!
Hej då!
Hej då!